har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Agnes Wenzel-Blank.
Och med mig, Gunnar Harjus.
Gunnar.
Ja.
30-talet, det var inte en så rolig tid.
Nej, de säger det.
Den amerikanska ekonomin kraschade. Effekten av det liksom spred sig över typ hela världen. Arbetslösheten gick i taket. Det blev svält i typ världens rikaste länder.
Den stora depressionen är det här känns som. Och jag gissar att den inte kallades depression liksom helt utan anledning.
Grejen är den att det hade kanske inte behövt bli riktigt så illa som det blev. I alla fall inte om då 30-talets USA hade fått lite hjälp av tre forskare. Nämligen de tre forskare som fått Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2022.
Också känns som Nobelpriset ekonomi.
Vi pratar alltså om Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig.
Ja. De har alltså kollat på 30-talskrisen och sen har de sagt, hörni, det här gick inte helt rätt till och nu får de, vad jag antar är typ världens mest prestigefyllda ekonomipris för det.
Ja, typ. Eller enligt motiveringen från Vetenskapsakademin så har de väsentligt förbättrat vår förståelse av bankernas roll för ekonomin, särskilt vid finanskriser. Men det är väl kanske bara ett lite formellare sätt att säga exakt det du sa.
Fattar. Men förlåt. Nu ska gudarna veta att jag verkligen inte vunnit några Nobelpris i ekonomi. Men det låter ju kanske inte jättesvårt att kolla på 30-talskrisen och tänka, här gick någonting fel.
De har såklart gjort väldigt mycket mer än så. Idag i Kapitalets Nobelpris-special. Hur en ganska normal lågkonjunktur utvecklades till en fullskalig ekonomisk depression och vad vi kan göra för att förhindra att det händer igen. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite så tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla. Alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen. Och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Vi har alltså fått ett Nobelpris i ekonomi och du ska förklara vad det här har med 30-talskrisen att göra och typ hur man slipper ännu en stor ekonomisk depression.
Det stämmer. Men först tänker jag att vi lite snabbt ska försöka plöja igenom hur det egentligen blev som det blev på 30-talet. På 20-talet i USA var det ändå ganska många som hade ganska mycket pengar.
Ladies and gentlemen. We introduce tonight a new feature, a little bit of everything.
Det glada 20-talet.
Och för att alla var så glada så ville de också gärna investera sina pengar i olika saker. Vilket man bland annat då gjorde genom att köpa aktier.
Ja.
Och börsen eller aktiemarknaden gick så bra att många till och med typ lånade pengar från banken för att kunna investera dem.
Vågat gjort.
Och 1928, då tyckte Fed, alltså amerikanska centralbanken typ, att det gick lite väl bra. Man insåg att man kanske skulle behöva göra någonting för att typ minska alla spekulationer på aktiemarknaden. Så det man gjorde var att man stramade åt penningpolitiken, vilket i sin tur gjorde att börsen rasade i mitten av 1929. Vilket i sin tur ledde till att hela den amerikanska ekonomin kraschade. BNP sjönk liksom nästan en tredjedel mellan 1929 och 1933. Och industriproduktionen i USA minskade med 46%.
Det låter inte bra.
Nej, det är ju faktiskt jättemycket. Och det var inte heller bara USA som fick problem.
Den spreds ju över hela världen och fick enorma konsekvenser. Även i de rikaste länderna i världen så blev det ju svält. Så att förstå vad det var som var mekanismen som gjorde att det gick så väldigt, väldigt illa är ju otroligt viktigt.
Det känns verkligen viktigt. Vem är det här?
Jag heter John Hassler och är professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. Och jag sitter sedan ett tiotal år också i priskommittén för ekonomipriset.
John Hassler har alltså varit med och utsett då årets tre ekonomiprisvinnare. Och framförallt då en av dem, Ben Bernanke, har alltså haft en hel del att göra med 30-talskrisen.
Just det, om man känner igen hans namn, vilket man kanske gör, så är det för att han har varit centralbankschef i USA.
Ja, stämmer. Men det är ju inte därför han har fått en tredjedel då av årets ekonomipris.
Ben Bernanke har ju gjort ett ekonomiskt historiskt arbete där han beskrev hur det kom sig att en ganska liksom normal lågkonjunktur utvecklades till världshistoriens, i alla fall den moderna världshistoriens, värsta ekonomiska kris.
Och det som Bernankes forskning då visar om 30-talskrisen, det är att det finns en institution som har liksom otroligt stor påverkan på om en lågkonjunktur utvecklas till en ekonomisk kris eller om den då bara blir en helt normal lågkonjunktur.
Mm.
Och den institutionen är bankerna. Om du tänker på vad en bank brukar göra.
Jag tänker på det.
Mm. Vad gör de?
Lånar ut pengar.
Ja, sen ser de ju också till att typ, till exempel jag har någonstans där jag kan spara mina pengar på ett ganska säkert sätt.
Mm.
Men på 30-talet, när ekonomin då började skaka lite, då kändes det kanske inte riktigt lika säkert att ha sina pengar på banken. För man blir plötsligt rädd då att bankerna kanske inte kommer kunna betala tillbaka pengarna om det blir en ekonomisk kris.
Just det, det går jättedåligt för ekonomin, det går rimligtvis dåligt för bankerna. Tänk om bankerna får slut på mina pengar.
Och det som hände då i USA när man började känna så här, det var att man fick vad som kallas bankrusningar.
att folk springer till banken för att ta ut sina pengar. Och folk ser ju det där och läser om det i tidningarna och tänker att det kanske drabbar min bank också. Så det där spred sig. Och en väldigt stor andel av bankerna gick ganska snabbt under då. Och det visar Bernanke väldigt tydligt att det där gjorde då att det blev väldigt svårt för hushåll och företag att kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar.
Och en av de sakerna som Bernanke kom på, det var ju att banker var jätteviktiga under 30-talskrisen.
Därför att bankerna sköter en extremt viktig uppgift, nämligen att kanalisera sparande till produktiva investeringar.
Så att det som bankerna egentligen gör är att de är någon slags mellanhand mellan de som sparar och de som lånar. Alltså istället för att typ jag lånar ut mina pengar direkt till dig, så lånar jag ut dem till banken genom att spara där, och sen kan de då liksom låna ut dem till dig om du skulle vilja ha dem.
Och det som Bernanke visar i sin forskning då, det är att om sådana här bankrusningar då uppstår och bankerna går i konkurs av det, då försvinner ju den här mellanhanden.
Ja.
Men det som också försvinner, det är ju liksom investerarna. För alla de som lånar pengar, eller i alla fall de flesta av de som lånar pengar, de gör ju antagligen det för att köpa någonting för pengarna. Alltså investera dem i samhället, vilket kanske kan vara bra under en lågkonjunktur.
Ja.
Men det här hade man tyvärr inte riktigt fattat på 30-talet.
För då kände man inte till hur viktigt det var att bankerna kan fortsätta med den här liksom överföringen av sparande till produktiva investeringar. Man förstod inte det. Och det var liksom det stora nytänkandet hos som Bernanke kom med. Att bankerna är helt centrala för den här överföringen. Och den i sin tur är extremt viktig för att ekonomin ska fungera. Och om banker slås ut och konkursar, så tar det väldigt lång tid innan liksom de nya banker kan växa fram som kan ta över de gamla kunderna.
Så det är liksom inte riktigt värt för samhället att låta bankerna gå under, för att de är liksom så samhällsviktiga och det tar alldeles för lång tid att försöka bygga upp dem igen.
Förlåt, får jag bara komma med en invändning som är att man måste ha förstått hur dåligt det är om en bank går i konkurs innan Bernanke såg det här?
Ja, men det man däremot inte hade förstått riktigt på 30-talet, det var varför bankerna går i konkurs.
Att bankrusningar och bankkonkurser, att de var så centrala för varför en ganska normal lågkonjunktur utvecklades till en världsdepression. Det var nytt. Och det där kände man inte till då. Man hade ju sett att banker gick under och så. Men det hade man trott att det liksom var snarare en konsekvens av krisen än en orsak till krisen.
Det man trodde innan var så att bankrusningar är liksom ett symptom på en sjukdom. Men det som Bernanke menar är att bankrusningen typ är det värsta med sjukdomen snarare.
Man har något som är liksom, lite dåligt, alltså en lågkonjunktur, eller ganska dåligt.
Ja.
Men när det blir en bankrusning ovanpå det och bankerna då går i konkurs, då blir allting liksom jättedåligt och det blir då kanske svält i världens rikaste länder och sånt.
Bankerna är alltså avgörande för om det blir en sån liksom fullskalig kris, alltså en depression, eller om det bara blir typ en ganska jobbig lågkonjunktur.
Ja, exakt.
Då skulle man gärna vilja veta hur man då gör på bästa sätt för att bankerna inte ska gå i konkurs.
Ja, hur man gör på bästa sätt för att banker inte ska gå i konkurs, men också hur man fick ett slut på den amerikanska 30-talskrisen efter det här.
Orsaken till att den amerikanska 30-talskrisen blev jättekrisig, eller till och med en depression, det var alltså att man inte lyckades hålla liv i bankerna.
Ja, det stämmer.
Bankerna har alltså visat sig vara extremt viktiga för att vårt ekonomiska system inte ska krascha totalt. Det här visste man inte liksom helt och hållet på 30-talet, för då trodde man att bankkollaps var liksom en konsekvens av en ekonomisk kris och inte typ orsaken till att en ekonomisk kris blir fullskalig.
Exakt. I alla fall då man frågar Ben Bernanke, en av våra Nobelpristagare.
Just det. Men trots att man inte visste det här så fick man ju på något sätt stopp på den ekonomiska krisen i USA till slut. Hur kunde det gå till om man inte visste det här?
Jag antar att du har hört om The New Deal.
Jag har det. Det är alltså Roosevelt som gjorde massa reformer. Det var väl inte bara han, men man gjorde det under hans liksom styre i hela den här amerikanska ekonomin, vilket skapade massa nya jobb och arbetslösheten minskade. Och, ja, det är så här en av de största så vräka på paketen man någonsin haft.
Precis, verkligen. Men en annan del av New Deal som jag typ inte hade hört om innan, det var att USAs centralbank, de gick ut och sa så här:
nu kommer vi redan efter att se till att de banker som startar kommer inte att gå under. Vi hjälper till. Då började det vända uppåt igen.
De hade ändå på något sätt lite i alla fall insett att det var väldigt dåligt att alla banker gick under.
Ja, alltså lite måste man ju ha gjort det. För i samma veva så införde man också statlig insättningsgaranti.
Mm. Alltså garantin som säger att om en bank ändå går i konkurs så får jag som sparare tillbaka mina pengar, fast då från staten.
Exakt, och det finns liksom lite olika varianter på det här. Alltså det kan vara så att stater går in och täcker upp till ett visst belopp. Alltså typ i Sverige tror jag att det är ungefär 1 miljon nu. Men i princip ska staten liksom gå in och täcka upp för om banken går omkull.
Mm.
Och i USA då kom liksom den statliga insättningsgarantin då, som sagt redan på 30-talet. I Sverige fick vi den inte förrän under 90-talskrisen tyvärr. Men det här löste i 30-talets USA, det var i alla fall att banksystemet liksom började funka igen och ekonomin stabiliserades. Men det har också gjort att såna här bankrusningar har blivit jättemycket ovanligare i länder som har statlig insättningsgaranti.
Just det, för man tänker typ så här: om jag ändå kan få pengar av staten, då kommer jag inte springa till banken och ta ut alla mina pengar, och då blir det inte sån här bankruns, och då liksom uppstår inte det här problemet i lika stor skala typ.
Just det, och här kan man då säga att de här andra två personerna som delar årets ekonomipris med Ben Bernanke kommer in i bilden. De heter då Douglas Diamond och Philip Dubig.
Den ena har ett coolt namn, den andra har ett coolt skägg.
Ja, det kan man säga. För samma år som Bernankes forskning om 30-talskrisen kom, alltså 1983, så skrev de här andra två killarna en artikel där de har skapat en ganska komplicerad teori om liksom varför banker är en så viktig mellanhand.
Är det här en teori du kan redogöra för?
Lite grann i alla fall. För så här är det ju, att den som har ett sparkonto hos en bank, den har ju liksom ett intresse att kunna ta ut sina pengar när den vill. Men den som har lånat pengar från en bank, den har antagligen investerat de pengarna i någonting då. Och den vill ju inte att banken plötsligt en dag kommer och kräver tillbaka pengarna.
Nej.
Så det finns liksom en konflikt mellan de som sparar och de som lånar, för de har olika intressen.
De som sparar sätter in sina pengar på banken eller så här, de vill ju kunna ha tillgång till de här pengarna liksom hela tiden. Om det skulle dyka upp, man behöver köpa en ny tvättmaskin eller vad det kan vara, för den går sönder, så behöver man kunna ta ut mer pengar än vad man egentligen hade tänkt. Så man vill ha liksom hela tiden, man vill inte låsa in sina pengar under en lång tid. Men däremot, de som lånar för att investera i ett hus eller ett företag i en fabrik och så vidare, de måste ju ha liksom en långsiktig förbindelse från banken. Att banken lovar att inte, eller den som har lånat ut lovar att inte, ja, på fredag eftermiddagen så ringer de och säger att ja, nu måste vi ha tillbaka alla pengar. Det funkar ju inte, va? Så att den där intressekonflikten, att de som sparar vill ha tillgång till sina pengar hela tiden och de som lånar vill att det ska vara långsiktigt, den måste lösas på något sätt.
Diamond och Dubigs teori, den visar alltså att den här konflikten finns för det första. Men de visar också vad som liksom är det ultimata sättet att försöka lösa den här intressekonflikten på.
Och då visar Diamond och Dubig teoretiskt att det liksom optimala sättet att göra det där, det är att göra precis som banker. Det vill säga att ta emot pengar på insättarkonton som man då har tillgång till. Och Men det mesta av det här, eftersom de flesta inte behöver ta ut sina pengar hela tiden, det mesta kan liksom slussas vidare till produktiva investeringar. Men det behövs att det sitter en mellanhand, och det är banken då. Så att det där är liksom, då beskriver de teoretiskt vad det är som banker gör.
Okej, så att Diamond och Dybwig, de har alltså skapat en teori som på något sätt bevisar varför banker är bra att ha.
Ja, exakt. Jag tycker att det var roligt sagt av vår chef Jakob häromdagen när priset kom. Att han sa, det är ju inte direkt ett indie-pris.
Nej, att säga att banker är en bra sak att ha i en ekonomi.
Ja, men om man typ ändå tänker lite på det. Alltså, jag tänker att ganska många redan har tänkt tanken, det är smart att banker finns. Men det de här killarna har kommit på då, det är liksom att de har lyckats skapa en teori bakom den här supergrundläggande tanken. Alltså de förklarar liksom i en teoretisk modell varför banksystemet är bra.
Men i den där uppsatsen så visar de också att det här är sårbart. Därför att folk kan plötsligt bara liksom, kan dyka upp ett rykte att ja, men nu ska alla ta ut sina pengar från banken. Och då kommer inte pengarna att räcka för de som har satt in. För de är ju liksom låsta det mesta i utlåning.
Alltså precis som Bernanke då insåg om 30-talskrisen så kan banksystemet vara väldigt, väldigt sårbart då, om det blir bankrusning till exempel. Men det Diamond och Dybwig gjort är då att teoretiskt förklara att systemet är sårbart i typ sin naturliga form eller vad man ska säga. Men att statlig inblandning, alltså insättargarantier och sånt, är en jättebra medicin då för att systemet ska bli lite mindre sårbart.
Det där liksom är grundtänket i princip all bankreglering som vi då inser att vi behöver göra för att vi inte ska få en upprepning av 30-talskrisen. Så att teorin bakom vad man ska göra för att minska risken för såna här bankkriser och framförallt att de leder till depressioner, den kommer från Diamond & Dybwig.
Men okej, vi har ju faktiskt fortfarande ekonomiska kriser lite då och då, uppenbarligen. Så att, har det här verkligen funkat helt fläckfritt?
Ja, men vi har ju ekonomiska kriser, men vi har ju liksom inte haft någon enorm global ekonomisk depression på samma sätt som i USA på 30-talet då. Eller i alla fall inte typ i västvärlden och de senaste 90 åren.
Nej, just det.
Om man till exempel kollar då på finanskrisen 2008, som ju var ganska krisig, då var Ben Bernanke centralbankschef i USA. Och hans absolut värsta mardröm var ju liksom att det skulle råka bli en 30-talskris igen.
När han såg att det här skulle kunna hända igen, då var det förstås otroligt liksom viktigt för honom att säga att en depression får inte hända igen. Vi har sett det en gång, vi vill aldrig ha tillbaka det.
Så han gjorde liksom allt han kunde då för att massa fler banker än då Lehman Brothers till exempel inte skulle gå under eftersom han hade insett hur himla dåligt det här var. Och i vissa fall tog då den amerikanska centralbanken över de här bankerna och i andra fall så fick bankerna liksom massa pengar för att lyckas klara sig ur krisen. Men sen finns det också massa andra svagheter i banksystemet, för det är så fruktansvärt komplicerat, som insättarförsäkringar kanske liksom ändå inte skyddar mot.
Ja, alltså vi såg ju det under covid. Då hade vi för sig reglerat inlåning och sånt där, vi hade insättarförsäkringar. Men bankerna, inte minst i Sverige, hade finansierat sig också på annat sätt. Med att de ger ut vad som kallas bostadsobligationer som pensionsföretag och annat köper.
Gunnar, din specialitet bostadsobligationer. Vill du förklara vad det är för någonting?
Absolut. Det är egentligen bara typ jättemånga lån som man har paketerat. Så man tar liksom ditt lån och mitt lån och massa andras lån. Och sen så tänker man att de ger ungefär samma ränta. Och sen så liksom paketerar man dem och så säljer man dem till någon. Oftast till typ ett pensionsbolag som är så här. Vi behöver någonting som ger jättestabil avkastning under en lång tid. Så där.
Och då våren 2020, då de här som hjälper till med att finansiera bankernas bostadsutlåning, pensionsbolag och annat, de sa, oj, vi vågar inte köpa det här längre. Vi vill hellre bara ha vanliga pengar, konton i Riksbanken. Och då, vad som då hände var att man såg att det höll på att bli jättedyrt och svårt för banken att finansiera sin utlåning. Vad som då hade skett, om det bara hade fortsatt, det var ju att det här liksom hade kunnat bli en spiral där det bara blir värre och värre. De som gör de här utlåningen ser att när det finns ingen annan som vill låna till bankerna, då vågar inte jag heller göra det. Så det blir bara värre och värre. Och bankerna då måste kräva tillbaks kanske utlåning från hushållen. Det leder till att man får en massa reaprisförsäljningar av hus och bostadsmarknaden kraschar. Då kan ju det leda till att bankerna går i konkurs för de får inte in sina pengar. Och då skulle det där, om det där sprider sig, mycket väl kunnat leda till någonting som då skulle kunna vara lika illa som depressionen på 30-talet.
Och vi vet ju då vid det här laget vad som händer om alla banker skulle gå omkull. Det är inte så jättebra. Men i det här fallet med då bostadsobligationer, då hjälper ju liksom inte de här insatta försäkringarna eller så för att bankerna inte ska krascha. För det är ju inte en bankrusning bland bankens sparare som händer.
Vi hade ju som sagt då insatta försäkringar, men inte försäkringar för den här andra finansieringskällan för bankerna. Så då gick centralbanken runt omkring i världen, och inklusive den svenska Riksbanken, bara på några dagar liksom, de reagerade jättesnabbt och sa, men kom till oss, vi fixar det där. Vi kan köpa de här bostadsobligationerna istället, och så får ni tillgångskonton hos oss i Riksbanken istället. Och sen lugnade det där ner sig väldigt snabbt. Så att efter ett par månader så kunde man, ja, så funkar systemet som tänkt igen.
Vi ska väl kanske säga att det här är ju liksom ett sätt att se på det som hände under covid.
Just det.
Alla kanske inte är 100% överens om att det var jättebra att Riksbanken liksom köpte alla de här bostadsobligationerna och så här, priserna har stigit sedan dess. Och så där. Ja, men det här, där kan man höra mer om till exempel i avsnitt 217.
Ja, och sen finns det också en annan sak som känns som det typ kan vara lite av ett problem, även med den här inställningen att insättargarantin liksom är lösningen på allt. Och det är ju att det blir som att staten eller skatt betalarna ska gå in och liksom rädda olika misstag som kanske då investerare eller ägare eller så på bankerna har gjort. Alltså, ska det verkligen vara statens ansvar att villkorslöst köpa ut alla banker som har misskött sig?
Ja, fast vi pratar om två olika saker, för att man ska inte försäkra bankerna mot att de liksom tar för stora risker på sin utlåningssida. Det är inte det som är syftet. Men det finns en risk att de här systemen liksom används till det. Och det måste man vara observant på. Så tanken är ju inte med de här systemen att som du säger, baila ut banker som har tagit för stora risker. Och det visar sig att det blev inte den avkastning man hade räknat med. Det är inte syftet. Utan det som hände våren 2020, det var inte alls liksom att bankerna hade lånat ut oansvarigt eller någonting sånt där. Handlade inte alls om en bailout. Utan bankerna hade skött det som de gör normalt, det vill säga låna ut på ett ansvarsfullt sätt. Men det blev plötsligt en så jättestor oro bland de som finansierar den här verksamheten, att man sa att nej, men vi vågar inte göra det just nu. Och då sa centralbanken, ja, men okej, vi fixar det här tills det har lugnat ner sig. Det var inte alls någon bailout, det var inte alls någon att man skickade pengar till några ägare av bankerna så att de skulle kunna ta vinsten eller någonting sånt där. Så det var inte ett dugg, utan det här var liksom det klassiska problemet som finns och som kan lösas på det här sättet.
Sen är det väl i och för sig lite så här också att det är ju inte alltid helt tydligt vilka banker som har misskött sig och därför gått dåligt och vilka som liksom bara skött sig helt okej och sen drabbats av en lågkonjunktur. Alltså typ det här med ansvarig eller oansvarig utlåning. Det är liksom, det är nästan subjektivt. Så här. Är det ansvaret att låna ut när typ alla vet ju mer eller mindre att det har varit en bostadsbubbla i kanske framförallt Stockholm de senaste åren. Så här, är det oansvarigt eller är det ansvarigt att fortsätta låna ut pengar till folk som vill köpa en lägenhet? Ja, du fattar. Det blir ju liksom en glidande skala här.
Och i många fall tänker jag att det kan vara jättesvårt att avgöra vad som är liksom ansvarsfullt och vad som inte är ansvarsfullt.
Det finns absolut en risk att bankerna kan bli lite för som frikostiga med lån och sådär. Därför att man räknar med att staten går in. Så det måste man vara medveten om, och den risken finns. Men det finns också det här liksom uppenbara behovet att i en situation som vi hade våren 2020 gå in och se till att inte systemet kollapsar.
För även om man liksom kan vara kritisk mot det här då, så måste man ju ändå komma ihåg vilken typ enorm risk det skulle vara om alla banker bara gick i konkurs utan att man gjorde någonting.
Man vill absolut inte hamna i en depression igen, och det tror jag typ alla håller med om.
Och risken att det då skulle bli så är väl liksom för stor för staten att våga ta. Om man nu ändå då har en möjlighet att rädda banken och se till att det inte blir så. Och det finns också liksom sätt att försöka minska risken för att staten då bara köper ut bankerna och ägarna går liksom vinnande ur det här.
Man får sparka ut de gamla aktieägarna och säga att nu tar man bort dem och så tar staten över banken. Och det gjorde man i USA under finanskrisen, också i Sverige. Och då kan man liksom säga att ja, men ni som har investerat i banken, aktieägarna, ni är borta. Ni har förlorat alla era pengar. Men vi ser till här ändå att vi fortsätter verksamheten så att inte hela verksamheten läggs ner. Och sen har det visat sig att det där, staten kan ofta sen lite senare sälja tillbaks till och med vinst. Va?
Men det ska också sägas att det var liksom inte bara så att man förstatligade bankerna och sålde dem med vinst sen under finanskrisen. Utan alltså, i många fall så räddade ju staterna också de här privata bankerna genom att ge dem pengar eller låna ut pengar. Sen finns det ju också folk som liksom ifrågasätter hela det här systemet i grunden. Alltså att staten har gett de privata bankerna makten att bestämma över alla lån i samhället, och att liksom bankerna bara behöver ha typ en tiondel av det de lånar ut i faktiska pengar på ett konto och så.
Just det, systemet kan bli lite instabilt sådär.
Men i alla fall, Diamond och Dubig, de har liksom sett i sin forskning att bankerna, de har ändå en liksom oerhört viktig roll, och banker är också liksom det bästa systemet vi kan ha för att fördela tillgångar då mellan sparare och mellan låntagare.
Och utan en mellanhand som gör det där, då funkar inte det där. Och vi har sett historiskt att när det där liksom blodomloppet stängs ner, då dör patienten väldigt snabbt.
Och sammanfattningsvis så kan man väl säga att det både Bernanke, Diamond och Dubig kommer fram till, det är ju också att det behövs någon form av statlig inblandning i banksystemet. Alltså bankerna klarar inte att upprätthålla det här osäkra systemet själva. Och om man då väljer att göra det genom att liksom förstatliga banker när de går i konkurs, eller att ge bankerna pengar eller lån när de börjar gå dåligt, det är väl liksom upp till staten att bestämma.
Det blir spännande att se då om det kommer att göra att den här liksom eventuella lågkonjunkturen som vi är på väg nu inte utvecklas till en fullskalig depression, och att det bara är Bernanke, Diamond och Dubigs förtjänst.
Ja, det ska bli väldigt spännande. John Hassler, han vill dock vara väldigt, väldigt tydlig med att de inte har valt det här priset för att det är aktuellt.
Orsaken till att vi valde just det här priset i år, det är att nu känner vi att vi har kommit till mål med det här priset. Vi har utrett det färdigt. Då brukar det ganska sällan handla om liksom vilket som är det bästa priset. Utan det har egentligen ingenting med att göra att det liksom just nu har varit lite finanskriser. Och det dök ju för någon vecka sedan upp här grejer i Storbritannien där det höll på att bli en finanskris. Men liksom så tajmade är vi definitivt inte. Men det här är ju ett väldigt bra pris som är väldigt intressant och som har väldigt mycket med verkligheten att göra.
Veckans avsnitt av Kapitalet har gjorts av mig, Agnes Wenzelblank. Du heter
Gunnar Harjus.
Elinor Alborn och Marcus Mori-Haldin jobbar också här. Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet, och ansvarig utgivare är Jakob Buschell. Följ oss på Instagram och på Twitter. Där heter vi vadå, Gunnar?
Kapitalet.
Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Hej då!
Hej då!